Här börjar Gift mot sin vilja av Barbara Cartland. Översatt av Eva Venbom. Inläst av Camilla Nilsson Järn för Saga. Första kapitlet.
Tack gode Gud att vi är inne på lugnt vatten igen.
Lord Hinckley hällde upp ett glas konjak åt sig och tömde det i ett enda svep.
Du har haft tur, svarade hans vän. Jag har sett havet betydligt mer upprört än under den här resan.
Då ska gudarna veta att jag inte tänker besöka det här besynnerliga stället en gång till.
Jag är faktiskt fullständigt beredd att tro att det är djävulens land, befolkat endast av barbarer.
En vanlig engelsk fördom om Skottland, sa hertigen av Stratton cyniskt.
Lord Hinckley sjönk ner i en fåtölj som inte längre vippade fram och tillbaka i den bekväma salongen på fartyget som de hade gungat omkring i på en obehagligt stormig Nordsjö de senaste 7 dagarna.
Om du vill veta min åsikt, sa han förtroligt, så var du utomordentligt klok när du skuddade av Skottlands doft av dina fötter och kom söderut. Det är ett stort misstag av dig, Taran, att återvända hit.
Hertigens ansikte mörknade och han gick fram till hyttventilen för att stirra ut på det trädbevuxna landskap fartyget passerade på sin väg upp för Firth of Tay. Han hade inte för avsikt att ens för sin bäste vän förklara att varje nerv i hans kropp gjorde uppror inför tanken på att komma tillbaka till det land han lämnat i vrede 12 år tidigare. Han hade bara varit 16 år den gången och hans fars grymhet, som inte endast resulterat i en sargad kropp utan även sårad stolthet, hade fått honom att svära på att han under resten av sitt liv aldrig skulle ha någonting med Skottland eller dess folk att skaffa. Han mindes hur han hade smugit ombord på första bästa skepp i Perths hamn och fått ut så hemska kval i det stinkande lastrummet under däck. Men hans avlidna mors släktingar i London hade tagit emot honom med öppna armar. De hade sänt honom till en berömd internatskola och senare till Oxford University och som markisen av Narn, understödd av sin morfar som varit i tjänst hos prinsregenten, hade han funnit livet både civiliserat och lustfyllt. Han hade faktiskt nästan glömt bort att Skottland existerade. När hans morfar dog fick han ärva en stor egendom och en ansenlig summa pengar. På grund av sin vänskap med prinsregenten, som numera var kung, George den fjärde, fann han allt han kunde önska sig i London. Det hade känts som ett bombnedslag då han för 3 månader sedan fick höra att hans far var död och att han nu inte endast var hertig av Stratton utan även huvudman för klanen MacNarn. På något sätt hade han alltid ansett sin far odödlig. När han tänkte på honom, vilket var mycket sällan, hade han verkat tidlös och skrämmande, som en av de forntida jättarna i balladerna som sjöngs av barden han lyssnat till som barn. Han var tyst så länge att Lord Hinckley sa:
"Du ser nedstämd ut, Taran."
"Och det där bistra ansiktsuttrycket är tillräckligt hotfullt för att du ska skrämma livet ur dina klanmedlemmar, eller vad du nu kallar dem för."
"Det är bara bra om de är rädda", svarade hertigen. "För i så fall är det desto troligare att de kommer att lyda mig."
Han visste att han skymfade släkten MacNarn med dessa ord, för klanmedlemmarna lyder alltid sina huvudmän. Han mindes vad hans far sagt en gång:
"En huvudman står någonstans mellan sitt eget folk och Gud."
Sen intalade han sig att tiden för den sortens underdånighet var förbi, och då en huvudman nu för tiden inte hade makt över liv och död bland sitt folk, skulle deras känslor för honom säkert inte vara detsamma.
"Nå, allt jag kan säga", anmärkte Lord Hinckley och slog upp ett nytt glas konjak, "är att om jag blir tvungen att resa tillbaka på Royal George tillsammans med hans majestät, så kommer jag ligga i min hytt och dricka mig redlös ända tills vi är framme i Tilbury.
Ni kommer säkert att vara lugnare på havet när det är dags för dig att resa hem igen", sa hertigen automatiskt, som om han tänkte på något annat. "Och eftersom kungen tål sjön bra kommer han att vänta sig att du håller dig på benen och berättar för honom hur mycket skottarna uppskattade hans besök."